Varmt välkomna till A-radion i Partille närradio med mig, Ruben Malmström, och faktiskt ett helt nytt gäng. För det är så att jag gör idag mitt sista avsnitt som ansvarig för det här programmet och kommer att lämna över till Jesper Hallén och Tamara Nesic som är med mig idag. Välkomna hit!
Tack så jättemycket, Ruben.
Det ska bli tack.
Kanonroligt. Jag gillar att du kallar oss för ett gäng.
Ja, och ja, så, det och så har vi
är ju ett gäng.
Ja, vi är ett gäng.
Och så har vi också med oss vår vän Daniel Dellenmark som ni hör i de andra A-radioprogrammen ibland. Har vi också med oss i studion idag som hjälper oss lite med tekniken.
Så att, och vi
kommer prata om allt möjligt, högt och lågt, politik ur ett socialdemokratiskt perspektiv idag och spela väldigt mycket bra musik som vanligt. Nu har jag förvisso sänt här i 7 år och ändå ofta lite strul med tekniken, men har lite extra översyn idag för vi är ett nytt gäng. Det kommer säkert ske lite grejer på vägen här, men vi hoppas att allt ska flytta på så att vi kan fokusera på det viktiga, musiken och politiken. Och med det sagt så tänkte jag att vi ska presentera er lite närmare här med stund, men vi kanske ska köra en låt först.
Gör vi.
Och då ska vi se vad Jesper väljer att göra här.
Det är spännande. För han är DJ idag. Vad ska han spela för någonting?
Vi får se.
Välkomna tillbaka till A-radion i Partille närradio med mig, Ruben Malmström, och våra gäster höll jag på att säga, men det stämmer inte riktigt, utan vi har ju Jesper och Tamara med oss här som ska ta över det här programmet från mig, och sen har vi även vår veteran Daniel Dellenmark med oss i studion. Men jag tänkte att vi ska börja med kanske presentera våra nya programledare för lyssnarna så att de får lite pejl på vilka ni är. Vi kan ju börja hos dig, Jesper. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Du sitter här med både musiken och tekniken och mikrofonen samtidigt nu. Hur känns det?
Det känns som att jag har otroligt många bollar i luften samtidigt som jag ska hantera. Men det kommer gå fint eftersom jag har bra stöd med mig idag.
Och så ska du också ovanpå det berätta din livshistoria för oss. Exakt. Tänkte jag här. Nej, men lite kort bara. Vem är du, Jesper?
Ja, det är frågan. Anledningen till att jag sitter där, det är ju för att jag är socialdemokrat och jag jobbar på Socialdemokraterna i Göteborg. Jag jobbar som ombudsman. Mm-hmm. Där jobbar jag med vår kampanjverksamhet framförallt och även grafisk formgivare. Så ja, det är jag som formger hur vi ser ut utåt helt enkelt.
Just det, och du har bland annat gjort omslag på allt från 1 maj-reklam till budgetomslag till... Ja, den som går in och kollar på vår Facebook-sida kan väldigt, mycket, väldigt tydligt se Jespers verk lite här och var, kan man säga. Men du är också grafisk designer i grunden, eller hur?
Ja, men det stämmer. Det var lite så jag kom in på sossarna. Eftersom jag fick jobb, jag fick lite uppdrag och så. Och jobbade med grafiskt design. Jag har jobbat som frilansande grafisk formgivare i ett antal år innan. Så att, ja, det vill.
För den bredare publiken så är du väl mer känd för att driva en politisk kamp för att Hisingen ska få en Hollywoodskylt där det står Hisingen och för att Wieselgrensplatsen ska få en staty till dess kulinariska specialitet halvspecials ära.
Ja, men precis. Något ska man ju vara känd för, tänker jag. Så den här Hisingsskylten är ju, ja, men den har jag ju levt med i typ 10 år kanske då. Det handlar om att få en skylt där det står Hisingen i stora bokstäver.
Men den här korvstatyn är en senare kamp du plockat upp. Den går sådär, har jag hört.
Den går väl sådär. Det kan ju kanske du mer om eftersom du jobbar i stadshuset där. Men den har ju varit uppe som ett förslag. Vi skrev en motion på vår kongress för några år sedan om en halv specialstaty som skulle stå på Wieselgrensplatsen och hedra denna göteborgska specialitet.
Ja, tyvärr så var det svårt att få ett bredare politiskt stöd för det här. Men det kanske kommer. Sånt här måste få ta sin tid.
Jag tror så här att man måste traggla någonting. Alltså många år, det måste sätta sig. Och det är samma sak med Hisingsskylten. Jag brukar ju smyga in Hisingsskylten i min formgivning som du har sett kanske.
Men jag misstänker att det kanske inte bara är korvstatyer och Hollywoodskyltar som fick dig att engagera dig hos Socialdemokraterna. Kan du berätta lite mer? Vad brinner du för? Vad driver dig? Varför är du sosse?
Jag har nog alltid varit liksom lite smygsosse även innan jag blev medlem. Jag blev medlem 2016 först, för några år sedan. Och sen jag började inte engagera mig på riktigt förrän förra riksdagsvalet 2018. Och då var jag liksom jätteaktiv. Liksom var överallt, kändes det som, och kampanja och så. Och så. Sen fick jag jobb på distriktet och på den vägen är det, och nu sitter jag i radio. Så det är kul.
Och det är vi flera som tycker är kul, och förhoppningsvis även våra lyssnare som kommer få höra mycket mer av dig här de kommande den kommande tiden.
Ja, det kommer man få göra.
Och Tamara, du är också välkommen hit.
Tack så mycket, tack så mycket.
Och vem är du då? Berätta lite om dig själv.
Du vet, jag hatar den här frågan. Ja? Jag kan inte beskriva mig själv.
Typisk sån arbetsintervjufråga. Ja, jag tycker alltid det är den jobbigaste på arbetsintervjun. Det och vad gör du på fritiden?
Vad är dina svagheter? Jag har inte svagheter. Nej.
Bra, då har vi det klarlagt.
Nej, jag skojar bara. Tamara Nesik heter jag. Jobbar också på partiet här i Göteborg. Och jobbar mot föreningar och mot medlemmarna. Mm. Och även med samtalskampanjen. Så att det är mig ni kommer träffa ute på gator och torg och vid era dörrar när vi knackar på i valet och så.
Precis, du är den, vad ska man säga, den socialdemokratiska gräsrotsrörelsens samordnare på något sätt.
Jag tycker det låter väldigt bra. Det beskriver mig 100%.
Mm. Hur kom du in i politiken? Var det någon särskild? För ofta finns det kanske inget enkelt svar på den frågan, inte i mitt eget fall heller, men finns det någonting som du brinner särskilt för?
Jag har en väldigt komplex historia här. Jag blev ju kompisvärvad, så jag gick med i SSU först, så det är ju Socialdemokraternas ungdomsförbund, av en gymnasiekompis som sa, ska du inte gå med? Och då sa jag, jo men det är klart att jag ska, för jag har likt Jesper alltid varit sosse, mina föräldrar är sossar och så. Och efter det så gick det väldigt snabbt. För mig handlar ju allt det här om liksom att vi är starkare tillsammans. Och det är också därför jag engagerar mig så. Mm. Men också jämlikheten och feminismen och bostadspolitik och så. Det.
En rad viktiga frågor och bitar som vi säkert också kommer höra mer av dina tankar kring under de kommande programmen här, kan jag tänka mig. Men innan det så tycker jag att vi kanske kör lite musik. Vad har du på lager, Jesper?
Nu ska vi se vad vi har på lager. Vad säger som lite David Bowie?
Det låter bra. Changes med David Bowie hörde ni just i A-radion i Partille Närradio med mig, Ruben Malmström, Jesper Hallén och Tamara Nesic, våra två nya programledare, samt Daniel Dellenmark. Det är inte heller bara vår programledarskara som är going through changes, utan även det svenska opinionslandskapet, inte minst den lokala politiken i Göteborg, ser ganska stora dramatiska förändringar. Göteborgsposten gjorde en mätning ihop med SIFO som publicerades häromdagen, där Socialdemokraterna klockar in på 25%, vilket många kanske tycker låter lite lågt, men då ska man ha med sig att det här är alltså kommunpolitiken i Göteborg, där partiet tidigare fick i valet 20%, vilket då var ett katastrofval. Kan inte beskriva som annat, det var det sämsta på mycket länge. Nu har partiet då ganska kraftigt återhämtat sig och ligger på den högsta nivån som man noterat i någon mätning på 8 år. Och sett till skulle det här vara valresultat, så är det det bästa valet sedan 2010, det vill säga bara något år efter att Göran Johansson hade slutat. Så att det, den lokala gruppledaren Jonas Attenius verkar ha medvind i opinionen. Det är även, men inte det enda.
Är det en Attenius-effekt, tror du?
Jag är ju i högsta
kan
grad,
man vara så?
Jag är i högsta grad part i målet då, ja, eftersom att jag jobbar för nämnda gruppledare väldigt nära honom. Men
det är din chef, ja.
Det är min chef. Mm. Så jag tror det, absolut. Jag tror det. Vad tror ni?
Delvis är det nog det. Plus att vi har gått fram med tydligare många frågor, förstås.
Mm. Ja, jag tror ju också på en liten Magda-effekt där.
Ja,
då.
Ja.
Som spelar över även lokalt.
Jajamän,
absolut.
Det tror jag.
Det tror jag också. Det har ju gått väldigt bra även i riksopinionen sedan hon tog över. Sen är det nog också till stor del för att demokraterna mer eller mindre klappar ihop och mer än halv, eller nästan till och med lite mer än halveras. De hade väl 17%, inte minst fel förra.
De hade 17 och nu har de bara 8, så det är ju en halvering, ja. Dryg halvering.
Det här kan väl säkert ha en massa orsaker, men det har varit mycket bråk internt i deras parti. De har uteslutit tunga företrädare. Det har varit lite smärre skandaler kring flera av deras politiker. Jag ska inte gå in på dem närmare här. Och sen så är det förstås så att de har verkar ha haft lite svårt att bredda sig utifrån, eller förutom utöver sin profilfråga Västlänken, som ju nu egentligen byggs för fullt. Så att jag vet inte riktigt. Därmed sagt så tror jag att de är ett parti som fortfarande, alltså det finns fortfarande ett stort missnöje kvar med, alltså det var en annan mätning som också Göteborgsposten hade, alltså förtroendet för politiken i synnerhet i Göteborg är uruselt. Det var en statsvetaren Henrik Oskarsson, tror jag det var, eller om det var någon av hans kollegor, uttryckte det som att det är på östeuropeiska nivåer i Göteborg, vilket är alltså lågt. Det är väldigt lågt. Och det kan ju då missnöjespartiet, tänker jag, dra nytta av. Nu har de inte riktigt hittat någon ny fråga att göra det på, men det tror jag att det kan hända. Men de har ju mycket tuffare konkurrens nu om att göra det.
Det har de, ja. Jag tror att de letar väl för fullt efter en ny västlänk, och det är väl svårt för dem att hitta det. De hoppades väl länge på att linbanan skulle bli en ny västlänk-fråga, gissar jag, så de skulle kunna driva opinion kring.
Ja, men där var ju ganska, det som hände kring den, det var ju några år sedan, så kanske bara för lyssnarnas skull ska man ta en liten uppdatering. Det var ju, den blev ju väldigt mycket dyrare än väntat när man gjorde lite närmare beräkningar, och då var väl nästan alla partier, jag tror det var, nu var det några år sedan, jag kanske glömmer någon här, men jag tror att det var alla utom Vänsterpartiet var väl ganska överens om att 4 miljarder, det är inte värt. Nej. Så att man var ju ganska enig om det.
Jo, man blev ju enig till slut, ja, när man såg siffrorna där.
Och därför, jag tror att det också kan ha spelat, alltså, och så har det ju varit mycket mer, tror jag, överlag den här mandatperioden. Det har varit så många små partier som har behövt kompromissa så mycket med varandra att det har funnits mycket mer enighet kring saker och ting, och det har gjort det svårt även för dem. Jag har sett Daniel.
Jag har en liten fråga där angående linbanan och sånt också. Som blev den blev ju ingenting. Men det var ju så att det skulle ju kunna vara privata intressenter som ville vara med och finansiera den också.
Ja.
Men det blev ingenting med det heller på grund av det. Men vad hände där?
Alltså, nu var ju det här något år sedan eller två år sedan. Jag måste nästan fräscha upp minnet på för att komma ihåg de turerna, vad det var som hände. Men det var ju ett konsortium av olika byggherrar och andra som sa mer eller mindre att vi gör investeringar liksom, och vi kan få ner priset rejält. Det föll på var väl framförallt att det, ja, men för det första så såg man inte att det skulle kunna bli billigt nog. Sen så var det väl också lite frågor. Alltså det var väl en del fråga. Jag ska inte svära på någonting för att mitt minne är lite vakt just nu. Kring alla turer där, kring detaljerna. Men det var ju lite oklart vad... alltså, ja, men vem sköter driften? Vad blir kostnaden på sikt för kommunen? Det var ganska många frågetecken som gjorde att det inte blev aktuellt ändå. Det som gjorde att det var de förhållanden som gjorde att det var dyrt från början att bygga finns ju dessutom i stort sett kvar, så att det löste liksom inte riktigt problemet.
Okay. Ja. Topp. Jag är nöjd med svaret.
Ja.
Men vi kan ju även titta på nationella siffrorna, ser väl också ganska lovande ut. Om man jämför med de senaste åren.
Nu har jag inte dem framför mig.
Nu har jag den senaste från SIFO här i januari. Då ligger sossarna på 31,1%. Jämfört med valresultat på 28,2, så det har ändå gått fram 3 procentenheter.
Ja, det finns ju de som säger att det här är en, att det alltid är så här med nya partiledare, att de får lite av en smekmånad och sånt. Men jag vet inte, jag tycker inte det känns som att Magdalena Andersson har haft så värst mycket av en smekmånad. Men hon inledde sitt partiledarskap med en regeringskris. Sen har det varit en del mer eller mindre jobbiga skandaler kring olika ministrar som har haft bekymmer med allt från räkningar till värmepumpstationer och en del annat. Det har varit lite klumpiga uttalanden hit och dit, så att det har ju knappast varit någon, och dessutom på del ett ganska känsligt pandemiläge där man har tvingats att göra sig ganska svåra avväganden i hur man ska hantera omikronvarianten nästan direkt, så jag vet det fast. Så kan man inte svära här. Men jag köper nog inte riktigt det, utan jag tror att folk har uppskattat hennes sätt att hantera de här sakerna på, och fortsätter hon göra det, lyckas med det, vilket inte är helt enkelt, så kan man nog räkna med att hon håller, att det håller i sig. Eller vad tror ni?
Samtidigt har väl inte högersidan så att säga varit kanonbra heller, så att
nej, de har inte levererat sitt A-game på sistone, nej.
Nej, exakt.
Ja, jag tror ju att även om de hade gjort det så hade vi stått i samma läge nu, tror jag faktiskt. Med Magda som var ju populärast nu. Och har ju också gått upp bland män och blivit liksom populär där också. Så att det var ju länge sedan vi hade en sosse-partiledare och en sosse-statsminister som var så omtyckt. Så jag tror att det hade varit så ändå.
Sen var det ju en partiledardebatt i veckan. Vad tycker ni om den? Jag tyckte Magda skötte sig jättebra där.
Jag kan säga, jag tyckte att hon kändes väldigt trygg och stabil.
Jag tyckte,
det gick bra.
Jo, men det tycker jag också. Sen tycker jag att det här formatet, som det var då TV4s partiledardebatt, det här formatet som de hade där man har liksom en klocka på skärmen som tickar ner från 30 sekunder vid varje replikskifte, jag tycker det är helt... helt värdelöst. Det finns så många sätt man skulle kunna göra det här bättre på. Man skulle kunna till exempel bjuda in dem till A-radion och så får de sitta och lägga ut långa resonemang och svara på tuffa frågor och liksom pressas på sin kunskap. Och så får de, man kanske skulle ta in två partiledare åt gången lite mer tycker jag. Mm. Ha ett program ja, men som de debatter som kommer hela tiden i till exempel Agenda och Aktuellt. Och, fast gör dem typ längre. Jag tycker man måste... Alltså, någonstans så... kommer man inte runt det faktum att politik tar tid. Politik är ofta komplext. Och jag tror att om du ändå är en person som tittar på en partiledardebatt så gör du det för att du vill lära dig någonting. Du vill förstå hur folk tänker. Du vill, alltså du är intresserad av det. Du gör, de flesta, jag tror att tittarna ser det här som någon form av sport. Någon kampunderhållning, då kan du kolla på gladiatorerna istället liksom. Det är så många tror jag upplever det idag.
Jag håller med, det blev lite rörigt, särskilt med den här nedräkningen i underkant på bild. Jag tror många tittar, man satt ju bara och tittade på den hela tiden, ska hon klara det liksom? Nej, hon klarar inte den här gången heller. Det var...
Ja, men det är det enda tycker jag som jag i alla fall
det är
hör.
Stressigt.
Ja, men det är det enda jag hör folk säga när man pratar om partiledardebatter, det är ju... Men de får ju aldrig prata till punkt. De står bara och gapar i mun på varandra. Och då verkar TV4 ha tänkt att ja, men vet ni vad, hur vi löser det? Vi kortar ner ännu mer så har vi en hetsig klocka som sitter och tickar på skärmen. Nej, jag är inte programmakare. Jag kan inte säga hur man borde ha gjort istället. Men min personliga åsikt är att det där hade kunnat... Jag tror att man ska gå med... Vissa, allt var inte bättre för, men partiledardebatter, det var bättre för. Det var det faktiskt.
Ja, men samtidigt så lever vi i en tid där vi gärna vill att det går lite snabbt.
Ja.
Nu säger jag inte att det är det här formatet som är optimalt, absolut inte. Det blev rörigt, det blev stressigt. Men det är också då man ser, kan de leverera det de behöver säga på kort tid?
Ja.
De flesta hinner inte kolla på 3-4 timmar långa partiledardebatter, även om de önskar. Och då vill man kanske också höra, okej, vad har ni att säga på en minut här? Så att det är... Och gott och ont.
Ja, nej, men så är det. Man, alltså, en politiker måste ju också kunna tydligt och enkelt förklara vad det är man vill. Så. Det tycker jag också att där märkte man en tydlig skillnad. Det märktes att Socialdemokraterna hade blivit partiledare, det tycker jag, om man säger så. Det var, Stefan Löfven hade väldigt många förtjänster, men det finns nog ingen som tycker att sådana snabba, hetsiga debatter var hans paradgren kanske. Han verkade inte själv tycka det heller. Det var inte hans favoritgrej att syssla med direkt. Men Magdalena Andersson verkar trivas lite bättre i det här formatet, tycker jag. Hon stod på sig och liksom gav svar på tal och höll sig samtidigt lugn, vilket jag aldrig hade klarat en sån situation.
Nej, jag tror inte det är en lätt situation att vara i. Men som sagt, Magda höll sig lugn tycker jag faktiskt. Så att, ja, väl godkänt betyg.
Ja, tycker jag också. Hur stor roll spelar de här partiledardebatterna tror ni för valen och för den politiska debatten överlag?
Får man säga det, att jag tror inte att de spelar så jättemycket roll egentligen. Jag tror de flesta har förstått att det är mycket prat under de här och det går väldigt, väldigt snabbt och man kastar mycket på varandra och försöker försvara sig, men jag tror att det man visar i handling betyder mycket mer. Och det är ju det som man har 4 år på sig att göra, så jag tror inte att de spelar så jättestor roll.
Nej. Det tror inte jag heller. Jag tror att de möjligen kan spela roll, framförallt de som är på slutspurten. Och om det är ett väldigt jämnt val kan det ju kanske påverka en del osäkra väljare. Och
verkligen.
Om det verkligen händer någonting. Men för det mesta så blir det här ganska... Jag tycker man ganska ofta lämnad... Alltså när man stänger av de här debatterna så är det med en viss känsla av likgiltighet någonstans. Alltså det känns som att det har varit... Man kanske tar med sig någon bra grej som någon sa, något lite kul, men det har ingenting som har typ förändrat en syn på någon fråga eller fått den att känna att okej, nu förstår jag hur den här personen tänker. Det har liksom aldrig hänt. Men jag vet inte, jag är också lite av en nörd.
Både nörd och lite partisk i frågan.
Absolut.
Men vi ska komma ihåg att många väljare kanske bestämmer sig den sista tiden och då kanske de tittar på en debatt på slutet.
Ja.
Ja. Så det vi ska skicka med till Magda här är ju att det är den sista debatten som gäller.
Exakt.
Det är den som avgör.
Precis.
Fortsätt jobba
fortsätt
så här
vara grym.
Fortsätt vara grym, ja. Vi kör lite musik på det då.
Gött.
Sådär, nu är vi tillbaka här från ett lite grått Söverdalen här på Göteborgsvägen. Men det är februari lördag. Det börjar bli eftermiddag. Några timmar kvar så är det kväll. Smarta ord från Jesper. Den nya röst i eten.
Underbart. Inledning.
Ja, men det, vet ni vad ni har att vänta här. Vi tänkte snacka lite aktuella frågor i Göteborgspolitiken.
Ja.
Och då har vi en het fråga som handlar om elsparkcyklarna. Jag vet att du, Ruben, har mycket att säga till dem. För du jobbar ju inne i stadshuset i Gustav Adolfs torg.
Alltså mycket att säga, säga till dem vet jag inte om jag har. Men jag har väldigt mycket att säga om det i alla fall.
Men jag förstår detta. För det har ju varit... Det är lite kontroversiellt det här. Kör ni själva elsparkcyklar, Tamara?
Nej. Jag har testat en gång. Jag föll nästan av och har inte hoppat upp på den igen. Nej. Så att nej.
Ja, men jag har kört en sån en gång... Men jag hade ingenting emot det. Jag tycker det verkar trevligt. Men jag har liksom inte känt något behov av det riktigt. Så att det blev bara en gång.
Ja, jag får erkänna, jag tycker det är ganska roligt att köra på de här. Ja. Men jag förstår ju, det är ju inte helt riskfritt. Vi har ju problem med felparkeringar, de blockerar trottoarer. Och det är många olyckor, folk kör på fyllan och så vidare.
Ja.
Vad vill vi i Socialdemokraterna göra åt detta, Ruben?
Ja, men jag kan försöka sammanfatta, för det har varit så många turer nu i den här frågan. Elsparkcyklarna kom väl, tror jag, först hösten 2019 ungefär. Det var då de började dyka upp i Göteborg. Mm. Eller det var under 2019 i alla fall. Så att de har ju funnits i lite mer än 3 år nu och blivit fler med tiden, kan man säga. Och med det har ju också problemen med det här nya sättet att egentligen är det väl inte så mycket fordonet i sig som är det nya, utan det sättet man hyr ut dem på, att man har företag som mer eller mindre dumpar ut dem på gatan och folk som sen då hyr dem via en app, och hela affärsidén är ju egentligen att du ska kunna ställa av den lite hur som helst. Det är ett lite spontant sätt att åka, ta sig runt på kortare sträckor eller medellånga sträckor. Så att problemet är bara att det är sån brist på regler kring det hela, att det finns nog inget trafikslag som är så oreglerat som detta. I lagens mening så ses elsparkcyklar bara som en cykel. Mm. Så att det är egentligen bara en väldigt typ dåligt ordnad cykeluthyrning. Och det har ju lett då till att de ligger lite varstans, vilket dels ser väldigt fult ut. Det ser inte nice ut när man går på stan och så är det så här 4 stycken elsparkcyklar. De ligger liksom hängda över bänkar och i hög på varandra. Men sen så kan det också få mer allvarliga konsekvenser för framförallt människor med barnvagn, människor med rörelseförhinder, väldigt många äldre som kanske tvingas då gå ut med rollatorn på bilvägen för att gå runt det här havet av elsparkcyklar som kan ligga parkerat. Jag tror att de flesta som har varit i Göteborg de senaste åren känner igen problemet och vet ungefär hur det ser ut.
Ja. Eller är det någon annan större stad i Europa?
Ja, skulle jag säga. Precis. Så politiken har ju varit ganska dålig, tycker jag i alla fall, på att reglera det här. Man kan inte längre säga att det här är ett nytt, innovativt, helt liksom samhällsomstörtande trafikslag som vi måste hitta sätt att förhålla oss till. Alltså det är elsparkcyklar som hyrs ut och de har funnits i 3 år. Jag tycker bara bestämmer för ett sätt att få ordning på det här på något sätt. Elsparkcykelföretagen menar ju att det är dumt med regler. Istället borde samhället anpassa infrastrukturen och ha särskilda liksom, jag vet inte vad de tänker, särskilda körfält och parkeringsplatser och allt möjligt som då skattebetalarna ska fixa åt dem. Typ ensiffriga procentantal som ofta använder sig av de här som ett medel för att ta sig fram. Men för att komma då till vad partierna tycker här. Det har ju sett lite olika ut i olika kommuner, men om vi ska fokusera på Göteborg så var det ungefär 1,5, snart 2 år sedan Socialdemokraterna först krävde att man ska ha regler för parkeringarna, framförallt att de ska ha specifika uppställningsplatser, de ska inte kunna ställas hur som helst. Företagen ska själva ha en skyldighet att ordna med detta och se till att de plockas upp. Och om inte det sker så kommer det bli någon form av ekonomisk sanktion. Kommunen kommer ju då tvingas att flytta på den, precis som man gör med felparkerade cyklar och annat, och då får du också en avgift. och som då ska vara kända för de här företagen. Idag kan de ganska mycket strunta i den eftersom att den är så för deras situation ganska obetydelsefull eftersom den är så liten. Det har man inte fått stöd för av andra partier. De var ganska ointresserade egentligen allihop. Då har man istället försökt prata lite bredare om olika lösningar. Det enda som egentligen har hänt är att kommunen har infört någon form av, alltså man har någon form av dialog kallar man det, med de här elsparkcykelföretagen, då man då försöker lite uppmana dem att själva reglera sig, och det är egentligen det verktyg kommuner har idag. En kommun kan inte tvinga till särskilt mycket, utan man är ganska utlämnad till de här företagens goda vilja, vilket ju också är svårt när det finns flera företag som konkurrerar, eftersom att då, även om det finns, om vi säger att till exempel då Voi tycker att ja, men det är klart att vi ska ha respekt för det här och vi ska ordna på ett bra sätt, de tappar ju då intäkter i relation till de som inte lägger sina resurser på detta och som struntar i det, så att det blir en omöjlig situation för alla inblandade. Och det enda man har för att sätta press egentligen som kommun, det är att reglera maxantalet, för att de tar ju ändå allmän platsmark i anspråk, och då finns det något som heter markupplåtelse som kommunen kontrollerar, nämligen alltså hur många ska vi tillåta. Där har då Socialdemokraterna hotat med att om inte företagen skärper sig och inför ett antal krav, det handlar bland annat om just det jag nämnde med parkeringarna, men också hastighetsbegränsningar i vissa zoner, vissa gator ska man helt enkelt bara appen stängas av vid. Du ska inte kunna liksom stoppa turen var som helst, utan det ska vara ordentligt parkerat och ett par andra krav. Och även att de ska införa någon form av lite mer åtgärder mot fyllekörning och annat. Så om inte det här sker så går man fram då med ett förbud. Alltså genom att man säger att maxantalet nu, markupplåtelsen, den är noll. Det innebär i praktiken
ett totalt förbud.
Ja, det är vad det innebär. Så där är vi nu. Det har man ju då inte med sig majoritet för. Däremot har man väl fått med sig en rödgrön majoritet i den ansvariga nämnden i trafiknämnden, för att åtminstone typ ställa lite krav. Även om V och MP kanske inte är lika tydliga med vad de tänker göra om företagen struntar i de här kraven. De har inte vill inte gå lika långt där riktigt. Så har man ändå någon form av samsyn kring att någonting behöver göras, och det sätter ju ändå en viss press, särskilt under ett valår, på företagen. Så det där jobbas på just nu, och vi får se vart det lider. Så det var en väldigt lång sammanfattning av väldigt många turer.
Men som jag förstår det så säger då Moderaterna och Demokraterna nej till den här begränsningen.
Ja.
Vad har de för argument för det? Har du fått några?
Alliansen som fortfarande finns då i Göteborg. I den mån man kan kalla dem det, för att de styr på 29% och är ständigt beroende av andra partier. De har egentligen inte presenterat några tydliga argument. Däremot föreslog då Demokraterna nu förra veckan att man ska slopa taket för elsparkcyklar. Det ska inte finnas något tak. De ska få dumpa ut hur många som helst. Vilket den så kallade alliansen då anslöt sig till. Demokraternas argument är väl ungefär att de tycker att det är lite juridiskt oklart. Jag förstår inte vad de tycker är juridiskt oklart, men de tycker att man måste jobba med att hitta någon form av upphandlingslösning. Det kan man göra, men det hjälper ju inte om du inte har, alltså du kan ju inte pressa någon till en upphandling om du inte har någonting att hota med. Och det är det som är problemet. Alltså just nu så sitter ju elsparkcykelföretagen på alla kort. Det enda kommunen har, jag ska också säga det, regeringen har ju då bara för några veckor sedan sagt att man nu kommer ta fram lagstiftning för kommunerna kring framförallt parkeringen och säkert lite annat också. Så att det kommer väl så småningom, vilket jag verkligen tycker är på tiden. Men det Demokraterna och då med stöd av alliansen här vill göra, det är ju att kasta bort det enda vapen kommunen har för att sätta press på företagen. Det är verkligen det. Du har också möjligheten att höja avgiften per elsparkcykel, för de betalar en liten avgift då för den, precis på samma sätt som till exempel uteserveringar gör, eller om du ska ha en parkeringsplats och sånt, så tar du ju då allmän platsmark i anspråk och så betalar den en så kallad markupplåtelsetaxa för det. Du kan höja den också. Men där är lagen verkligen begränsad hur mycket du kan göra. Du frågar om du verkligen kan göra det på ett sätt som är kännbart. Men antalet då, det är ändå ett medel du har för att sätta press, och det vill de helt enkelt göra sig av med, vilket skulle göra, förutom att du har helt saknar möjlighet att ställa krav på företagen, så kommer du också få jättemånga elsparkcyklar som bara dräller. I och med den fria konkurrensen som är på det här området, så kommer det bli att alltså, du vill ju ha, du slänger ut så många som möjligt för att finnas på plats överallt. De är ganska billiga att producera de här. Det är mycket slit och slängvara som du kastar ut överallt för att du ska finnas på plats istället för din konkurrent när de behöver en resa. Vilket innebär att du har liksom fler elsparkcyklar än vad som egentligen behövs nästan överallt. I Stockholm har man redan prövat det här. Det grönblåa styret, som jag tror att de vill kalla sig i Stockholm, alltså den så kallade alliansen ihop med Miljöpartiet, ja. De har ju då, de halverade efter förra sommaren antalet elsparkcyklar, maxantalet, de sänkte det. De har varit ganska svaga mot det här fenomenet också, men till och med de tyckte att amen, det här funkar inte, det är för mycket kaos de ligger på. Alltså, det spreds klipp från bland annat Odinsgatan där man knappt kunde ta sig fram för att de bara låg överallt mitt i körfältet och på trottoarerna. Det var totalt fullständigt kaos. De sa då att det här funkar inte, vi halverar antalet. Göteborg gör ju borgarna då istället tvärtom och släpper alla tyglar. Så jag är ganska orolig för vart det här kommer leda nu till sommar. Om de får igenom det här, det är inte säkert. Men...
Ja, vi lär väl få återkomma till frågan nu när våren närmar sig och fler elsparkcyklar blir aktiva.
Ja, när vädret är med dem helt enkelt.
Precis.
För jag tänker, det är ju en större del av Göteborgs yngre befolkning som åker på de här elsparkcyklarna.
Ja.
Hur tror vi påverkar det vår popularitet så att säga, i och med att vi går ut väldigt hårt mot dem?
Ja, men jag... Ja,
eller tror vi inte det påverkar någonting?
Jag tror att de flesta människor, även yngre människor, så, eller egentligen människor oavsett ålder som kör de här elsparkcyklarna, bryr sig nog mer om att ha en kollektivtrafik som folk har råd med. Bryr sig mer om att typ hitta en bostad som ligger någonstans i stan så att man inte har, liksom, behöver bo hur långt som helst från vart man nu jobbar. Eller så. De bryr sig mer om att skolan och välfärden ska fungera, och de tycker att... De tycker nog också att det är bra, det tycker jag också, att alltså jag vill inte förbjuda elsparkcyklar. Det bästa vore ju om man bara kan sköta det här på ett vettigt sätt, men det förutsätter, och jag klandrar inte heller företagen eftersom att det råder en konkurrenssituation och typ nästan total anarki när det gäller reglerna, så klandrar inte jag företagen för att de inte av ren god vilja typ lägger band på sig själva. Det gör ju inget vinterligt företag, det ska de inte heller göra, utan de ska göra det som är bra affärer för dem. Men då måste ju politiken se till att fixa schyssta spelregler. Det tror jag att även unga köper. Det tror jag.
Sen får vi ju komma ihåg att det här, vi är ju fortfarande i elsparkcykelns barndom på något sätt. Ger det 10 år så kanske vi har löst detta. Och då ser vi tillbaks på detta som inget problem. Det kanske var likadant när cykeln kom en gång i tiden.
Det var säkert...
Då var inte jag med, men...
Men fast jag tror att det här är en ideologisk fråga. Alltså, jag tror att vi har en konstig tilltro till marknaden som inte fanns förut. Det var inte ett problem att det låg typ släp med häst och vagn på typ hög i varje gathörn när det begav sig. Det var liksom inte ett bekymmer, utan det var någon som såg till att det där inte inträffade, att hästarna inte stod och typ... Liksom, skräpade, gjorde sina behov i exakt varje gathörn hur som helst. Att det var typ hästar från 4 olika tyska företag som bara gick runt och gjorde kaos. Det gick ändå. Så att, men nej, jag tror att det beror helt på vad politiken bestämmer sig för. Men det vore ju väldigt dumt, tror jag, av partier. Det här är egentligen för de flesta människor. För många politiker tror jag att det här kan vara, framförallt liberala politiker, det här är en ideologisk fråga. Att, det här är liksom en spännande, innovativ lösning som är disruptiv och som vi måste ge fria tyglar till att liksom, modernisera vårt samhälle genom att det ligger elsparkcyklar och dräller i varje gathörn. Det har inte funkat på så många andra områden. Jag tror inte jag kommer göra det här heller. Men för alla andra så är det här mer en praktisk fråga. Okej, det är trafikslag. Trafik behöver regler för att vi ska kunna samsas på ett vettigt sätt. Och kan vi bara lösa det, typ. Det tror jag. Och så det är väl det jag hoppas att man lyckas lösa. Det vore synd om man helt förbjöd dem, det tycker jag. För att även om man har ju forskat på detta, det är ganska tydligt att de ersätter är i princip gång och väldigt korta kollektivtrafikresor i några fall. Men de är ju väldigt, väldigt marginellt inslag. Trots så mycket de syns och märks så är de ett ganska marginellt inslag. De allra flesta människor åker ändå buss eller bil eller spårvagn. Så att, ja. Nej, jag tror att det går att lösa.
Gött. Ja, men vi lär ju återkomma till frågan som sagt. Ska vi köra lite musik?
Låt på det.
Sådär, då är vi tillbaka här i A-radion. Och det är lördag den 12 februari. Och vi sitter här, Ruben, Tamara, Daniel och jag som heter Jesper. Vi har fick besked här om dagen. Ruben, det här kan du mycket om, vet jag också. Precis som Elsbergscyklarna. I Göteborgs stad har vi då ett preliminärt överskott på drygt 5 miljarder. Mm. Det låter ju som väldigt mycket pengar. Mm. Hade vi nästan kunnat bygga en linmanna för. Så här i efterhand.
Ja, det hade man kunnat.
Nej, men alltså, ja. Är det som i regionen att högerstyret lägger pengarna på hög? Kan man ta så enkelt? Är det, eller är det en förenkling som är orättvis?
Det är en förenkling. Däremot vet jag inte om den är orättvis. Man lägger pengarna på hög, men man lägger dem inte på hög för sakens skull. Man lägger dem på hög för att längre fram kunna sänka skatten. Mm. Det är det man håller på med. Så att, det kan man tycka vad man vill om. Sen det officiella skälet som också är en del av det hela, och där är de flesta partier överens i. Alltså, du använder ju ett överskott i kommunens budget, alltså det vill säga det som inte går till att finansiera löpande grejer, typ personalkostnader, liksom förbrukningsvaror, du måste köpa in skolmat, lärare, undersköterskor, allt vad det kan vara liksom. Det som inte går till alla de här grejerna och som blir över när allt det där är klart, det är överskottet då. Det kan en kommun inte hur som helst bara lägga på hög, utan det måste användas till saker. Det kan läggas i en fond, det kan gå till investeringar och en rad andra saker. Men du måste liksom teckna in det på något sätt. Och det som då är högerstyrets argument för att vi ska ha så här rekordhöga överskott, för det är 5,4 miljarder, det är ett nytt rekord. Det är extremt högt. Det är att de här pengarna behövs för, eller det här överskottet behövs för att användas till investeringar i allt från skolor till infrastruktur och vad det kan vara. Problemet är bara att det är vad de säger, men det står ganska uttryckligen i deras budget där man då lägger en plan för de kommande åren att goda tiders resultat, det är det formella ordet för överskott, resultat, ska kunna användas för att på sikt sänka skatten. Vi vet också, alla partier är egentligen överens om att man behöver ett visst överskott för att kunna finansiera investeringar, alltså bygga nya saker, liksom platser, kollektivt, nya spårvagnsräls, nya skolor, vad det kan vara. Det är alla överens om, men det är den här absurt höga nivån på det. Den är också resultatet av dels att kanske inte så mycket just nu, men framförallt de senaste åren har det stort berott på att regeringen har pumpat ut väldigt mycket pengar till kommunerna under pandemin för att de ska klara krisen i äldreomsorgen och på förskolan och allt sånt. Och högerstyret har varit väldigt dåliga på att få ut de pengarna ut i välfärdens kärna, ut i personalen, ut på förskolan så att det kommer folket till del. Och det har ju då, istället har man lagt de här, lägger man de här krispengarna på hög för att kunna så småningom kunna sänka skatten. Sen, ja, det, poängen någonstans, det är en ganska liten andel av det här som går till de här investeringarna. Det är klart mycket lägre överskott än så. Och det är mer av ideologiska skäl som man gör detta. Argumentet motbevisas av deras egna budget som är liksom största, viktigaste styrdokumentet du har i en kommun egentligen. Jag tror det är sidan 10 eller sidan 16 eller någonstans där kan man gå in och läsa om man inte tror på mig.
Ja.
Så att det är väl kort det som händer.
Ja, men då lite förenklat då kan vi peka på skillnaden här då mellan Socialdemokraterna och högersidan. Ja. Att de vill lägga pengar på hög för att kunna sänka skatten framöver, och vi vill satsa på välfärden utan pengar i verksamheten.
Ja, ganska exakt så. Det är inte heller... Alltså, det är inte heller bara det som kommer nu, utan man går ju väldigt aktivt med ljus och lykta runt i hela kommunen för att hitta saker. Vare sig det kan vara gamla kulturminnesbyggnader till skolbyggnader och folks hyresrätter och allt möjligt som man vill sälja ut. Så att det här är väl mer resultatet av borgerlig politik, av gammal klassisk borgerlig politik. Du säljer ut väldigt mycket saker, då får du in mycket pengar till kommunen, men det är också engångspengar. När du väl har fått in dem och spenderat dem så är de slut. Till skillnad från om du äger någonting. Ett bra exempel för att göra det tydligt, är ju Liseberg. Ja. Som ju delvis ägs av kommunen. Det är ju då en nöjespark, som alla vet. Men vad alla kanske inte vet är att kommunen, alltså Göteborgs kommun, äger ungefär hälften i den. Vilket också då gör att man får in pengar till kommunen. Alltså, Liseberg är ju en vinstaffär för kommunen. Med möjlighet att spela för pandemin nu så har det ju...
Nej, men det är väl i normala fall en kassako.
Ja, och att man har den kontrollen och det inflytandet gör också att man kan fixa lite schyssta grejer som att göra entrén billigare.
Precis.
Du kan dra, det, till exempel spelningarna på Liseberg är ju förhållandevis billiga, eller väldigt billiga får man väl säga, jämfört med om du går på någon arena eller på en klubb och ser lika stora artister.
Och har ett brett program som ska
har väldigt brett program.
Passa för...
Ja. Precis.
Olika intressen bland göteborgarna.
Ja, du kan utforma det så att det blir mer av liksom en folkpark med åkattraktioner. Det skiljer sig ganska mycket från andra nöjesfält. Fossila priser, det är liksom, det finns massa fördelar med det här. Och sen också framförallt alla sommarjobb för ungdomar som man skapar om man ser till att det här är en schysst arbetsgivare.
Ja, precis,
jag vet ju själv, eftersom ändå, nu är jag 29 år gammal, men fortfarande så pass ung att jag vet att det här, alltså folk som har haft Liseberg som sitt första jobb direkt efter gymnasiet, det ses ofta av väldigt många arbetsgivare. Jag har ju själv jobbat i restaurangbranschen, som är en väldigt god merit för att det är en seriös och bra, stabil arbetsgivare. Som dessutom har väldigt bra villkor, vilket ju sätter någon form av, jag ska inte säga att det sätter standarden, men det sätter ju ändå en press uppåt i branschen, så att det finns massa fördelar med det här. Det vill vissa politiker inom framförallt Liberalerna.
Ja, det var väl Liberalerna som gick ut senast, men det dyker upp titt som tätt de här. Nu ska vi sälja Liseberg.
Ja, för en gång tidigare drivits av Kristdemokraternas förra kommunalråd som nu har slutat. Så att det är en ständig käpphäst inom borgerligheten som man väl kanske inte riktigt vågar driva just nu då, men för att det är så fullständigt impopulärt. Men det där är ett väldigt tydligt exempel då. Om du säljer ut Liseberg... vilket i så fall sker av helt ideologiska skäl. De är ganska ärliga med att nej, men det tycker vi ska vara på marknadsgrej. Så tjänar du förmodligen jättemycket pengar. Gigantiska överskott. Men då har du gjort, det får du en gång. Så när du spenderat det så är det finito. Det är borta. Mm. Om du äger Liseberg så tickar det in pengar. Väldigt långsiktigt. Ja, vilket kan användas för att täppa till alla möjliga saker egentligen. Alltså det är liksom... stabilisera kommunens ekonomi så att vi inte behöver skära, så att typ under dåligt år så behöver vi inte skära ner i välfärden, vi behöver inte paniksälja saker som vi verkligen behöver. Det är en ekonomisk trygghet för folket helt enkelt.
Det är väl lite som du säger, Ruben, att sälja ut Liseberg, det är väl lite som att kissa i byxan. Det är varmt i början, men sen blir det svalt.
Ja.
Pengarna tar ju slut.
Ja, jag hatar så att, politiker säger det. Det är ett sånt
jag vet, det var just därför jag sa det.
Ja, det är ett uttryck som alla politiker säger. Vi diskuterar utförsäljningar som kissar i byxor för att sig varm. Jag tycker, det är
tycker vi ska ha ett slående inslag här med politikerklyschor.
Ja, dagens...
Det ska vi återkomma till.
Veckans byxkissning.
Exakt, veckans byxkissning har vi där.
Nej, men för att hålla så seriöst. Ja, nej, det här är en stor fråga som får ganska stora konsekvenser. Alltså, och som har väldigt tydliga ideologiska skiljelinjer i politiken. Ska man lägga pengar på hög för att kunna sänka skatten? Eller ska man lägga de pengar, våra gemensamma resurser på att förbättra välfärden? På att ha mer personal med bättre villkor? För att ta ett annat exempel... Jag läste i Göteborgsposten igår, tror jag det var, att det var i förrgår, att Ulf Kristersson hade en debattartikel där han skrev att kommunerna måste, med anledning av den här kampanjen som pågår nu från lite olika håll. Det har ju varit i en del arabisktalande medier och sen lite olika nätverk som driver en kampanj mot svensk socialtjänst där man sprider rena konspirationsteorier om att det skulle pågå någon form av kristet korståg från svensk socialtjänst där man använder sig av LVU för att beslagta muslimska barn och på något sätt förnedra dem. Skitsamma, jag ska inte ge hela den teorin mer utrymme, men han skrev om det här ämnet och sa då att man måste ge socialtjänsten säkerhets, säkerhetsåtgärder, väktarkameror och allt vad det kan vara. Se till att de vågar fatta sina beslut och inte påverkas av hot och hets av den här typen. Det har han ju helt rätt i. Det är bara det att inte hans parti gör helt fel, för att de här pengarna finns inte när Moderaterna styr Göteborg, för de lägger pengarna på hög istället för att sänka skatten. Det finns flera andra partier, inte minst Socialdemokraterna, som har haft förslag om att göra exakt detta. Det har de röstat ner, för de tycker det är viktigare att istället för att satsa på personalens säkerhet eller på att de ska ha fler kollegor med rätt kompetens, så ska vi lägga pengar på hög för att kunna sänka skatten. Så att ja, det...
ja, så de går lite emot sin egen politik. Mm.
Ja, det är ungefär som man kan sammanfatta.
Ja, våren närmar sig. Vi kör lite vårmusik.
Ja, men härligt.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig, Tamara, Ruben, Jesper och Daniel. Och vi har ju precis pratat här om överskott på 5,4 miljarder i Göteborg. Vi har också pratat om att sälja ut Liseberg. Inte att vi vill, men att alliansen i Göteborg driver en sån agenda. Mm. Och då tänker jag att en väldigt naturlig övergång är att prata om utförsäljningar av allmännyttan. Ruben, vad händer där?
Men det som händer är väl, för att citera den folkkära Partilleskalden A36, samma gamla vanliga. Men det Göteborg har ett högerstyre som vill sälja saker, och det man mest av allt vill sälja just nu, det är hyresrätter. De tycker att Göteborg har alldeles för många hyresrätter. Det här har redan prövats i Stockholm, där man ombildat lägenheter, som det heter. Det vill säga att man säljer dem till en, oftast är det väl då en bostadsrättsförening av något slag. Och ombildar dem till bostadsrätter helt enkelt. Det här inträffade redan på 90-talet, kanske framförallt 00-talet, men sker än idag i ganska stor omfattning i Stockholm. Vilket gör att de har helt enkelt, alltså resultatet är ungefär vad man skulle kunna tänka sig. Det är färre hyresrätter, det är längre bostadsköer. Framförallt i innerstan är det väldigt svårt för folk med vanliga inkomster att överhuvudtaget få tag på en bostad som man har råd med. LO hade ju en rapport för några år sedan som de sedan uppdaterat, och det har inte ändrats egentligen, som visar på att det är praktiskt taget omöjligt för en genomsnittlig LO-arbetarfamilj idag att flytta till Stockholm. Det går inte. Det finns inga bostäder. Så att det, ja, allmännyttan är ju, kanske bara förklara begreppen här. Allmännyttan är alltså kommunala bostadsbolag helt enkelt. Det finns ju Partillebo här i Partille. Det finns
bostadsbolaget. Bostadsbolag. Poseidon.
Familjebostäder, gårdsensbostäder.
Precis, det är de som är de är i Göteborg.
För att nämna några då.
Ja, de står ju för, Göteborg står de för ungefär lite drygt hälften, tror jag, om inte lite mer av hyresrätterna, som i sin tur står för ungefär hälften av bostadsbeståndet. Det här ger ju kommunen väldigt mycket muskler att, på tal om det vi pratade om innan, göra investeringar. Alltså, eftersom att då kommunen är en stark aktör på bostadsmarknaden, kan den styra när du bygger nytt. Vad bygger du, hur bygger du, för att se till att du bygger blandat, bygger bort segregationen.
Precis.
Bygger på sätt som är billiga, som folk har råd med. Eller om du kanske ibland vill ha något lite mer exklusivt på ett visst område för att blanda upp, så kan du göra det. Du har kontroll helt enkelt. Framförallt så går ju också alla pengar. De ska ju som vilket bolag som helst sträva efter att affärsmässigt går bra, men pengarna går ju sen tillbaka till hyresgästerna genom investeringar i nya bostäder, genom bra underhåll och skötsel och sånt. Så det finns en mängd fördelar med det. Men framförallt så har ju Göteborg då många hyresrätter, och jag tycker borgerligheten är ett problem. Jag vet inte, vad tycker ni? Är det ett problem ni upplever i er vardag när ni går på stan, att det är mycket hyresrätter här, jobbigt?
Det är sällan jag går på stan och tänker den tanken, att jävlar, varv, nu svor jag. Ja, men så tänker jag faktiskt. Ja.
Nej, jag håller helt med.
Det är så jävla många hyresrätter att jag får ont i huvudet. Så tänker jag ju sällan.
Snarare tvärtom, skulle jag säga. Jag tänker ju det är för lite. Eller det är för lite. Man bor för sällan närmare in mot stan. Det saknas ju all typ av bostäder. Så bygg mer och sälj inte ut, tänker jag.
Men det är också en fördel då, när vi har så pass stort bostadsbestånd som är allmännytta, att vi har blandat över hela stan, även centrala hyresrätter till rimliga hyror.
Precis. För säljer vi ut dem, precis som Ruben sa, så får vi inte tillbaka dem.
Nej.
Och definitivt inte till billiga hyror.
Nej.
Så att då kan man ju säga hej då till till den unga befolkningen så att säga i centrum. Ja. Man kan ju inte bo kvar.
Ja, precis. Nej, och det finns ju också en ganska god marknad för bostadsrätter. Det är mycket mer lönsamt att bygga, vilket gör att det är lättare att bygga nya. Alltså, jag ser inte att man inte behöver fler bostadsrätter. Det finns det absolut folk som vill ha, men det går ju att bygga nya också. Och framförallt just i innerstan så är Göteborg är verkligen unikt jämfört med framförallt Stockholm på det sättet att det är, visst, alltså det är en ganska kass situation här med, men trots långa köer och ibland ganska höga hyror så är det fortfarande, det finns liksom en möjlighet för en vanlig arbetarfamilj som har hyfsade arbetarinkomster och som jobbar på och står i kö kanske, och en lojal och skötsam hyresgäst att så småningom byta upp sig och kunna bo i Haga eller Majerna och andra trevliga områden, vilket ju då också bidrar till integration. Och jag har varit i, inte minst i Majerna inför att de här besluten skulle fattas, för vi har, Socialdemokraterna har ju organiserat protestlistor och allt möjligt och pratat med folk där, och det är jättemånga människor i Majerna som bor i bostadsrätt som kommer fram och säger, gud vad bra att nu står jag här, jag bor ju i bostadsrätt, men anledningen till att vi köpte här är ju just för att det är ett blandat område som är, det är liksom, det känns levande och att det finns en blandning här, det är det vi gillar med Majerna, det är därför vi vill bo här.
Det är därför Majerna och fler områden är populära.
Ja, vi vill inte att Majerna ska bli som Södermalm eller som Östermalm, vi vill att det ska fortsätta vara som Majerna, så att vi vill att det ska bli som Stockholm. Ungefär så säger de, därför är det jättebra att man inte säljer ut alla hyresrätter utan att man fortsätter ha en viss blandning. Och det är det som riskerar att hända. Det är också väldigt roligt tycker jag att det här, roligt, ironiskt kanske bättre ord, att det här, så som de har lagt upp det här, borgarna i Göteborg, så kom alltså, initiativet om att sälja ut började med att man skulle ta fram en plan för hur de skulle uppnå sitt vallöfte om att få bort alla Göteborgs utsatta områden till 2025. Och då kom man fram till, då jobbade framförallt allmännyttan och tillsammans med en del av kommunen fram en väldigt ambitiös plan. Så här ska vi jobba. Vi ska sanera bort otrygga gångtunnlar och smutsiga miljöer. Vi ska se till att det finns områdesvärdar som verkligen har koll. Man liksom jobbar lite som man gjort i Gårdsten med stor framgång. Det är ju som har tagits bort från polisens område. Vi ser att det finns en väldigt stark, man bidrar till en väldigt stark skötsamhetsnorm i området. Man håller rent och snyggt, man jobbar nära med lokala företag, ser till att det finns liv och rörelse, allt det där. Och så har man nära samarbete med polisen. Det är ett mycket större ämne för ett annat avsnitt, men det fanns en sån plan. Vi ska bygga vidare på det som funkar ungefär, hade tjänstemännen sagt. Varpå Göteborgs högstyre sa ungefär, nej, vi ska sälja en massa hyresrätter istället. Okej, va? Vad menar ni? Jo, men det argumentet då är ju att det är för svårt att göra bostadskarriär i många utsatta områden för att det finns för många hyresrätter. Så att man måste då ombilda dem så att det blir lite fler bostadsrätter, och så att folk kan köpa sitt boende. Då kommer folk som kommer upp sig att bo kvar i större utsträckning, varpå det här blir ett då tryggare område. Men hittills har ju, och då säger man att därför ska vi ombilda i områden där hyresrätten dominerar, vilket då innebär, oklart vad det innebär, men alltså, det har ju flertal hyresrätter i till exempel Majerna, i Haga, i ganska lite mer resursstarka områden. Det är framförallt där man ser att ombildningarna sker nu. Jag förstår inte hur det blir färre skjutningar i Hammarkullen av att det blir färre hyresrätter i Haga.
Nej, men precis. Man anar ju lite att det är just vissa områden, till exempel Pampolära, Majerna och så vidare, som man siktar på ombildningar.
Men så är det.
Så att, ja.
Nej, jag vet inte. Men fortsättning följer på det här. Nu finns ett beslut. Man håller på att jobba på att införa det här beslutet. Men ombildningar tar tid. Och det är tack och lov val i år. Så att kanske, med tanke på de opinionssiffror vi diskuterade här tidigare i programmet, att Göteborg kan få ett nytt styre som inte tycker att vi ska bli som Stockholm och kan stoppa det här innan allt för många hyresrätter säljs ut.
Precis. Ja, vi har ju tur. Det är valår i år. Så har vi chansen att 11 september ändra på skutans riktning.
Och säger du, Jesper, du verkar sugen på en låt.
Nu är jag sugen på en låt. Jag är alltid sugen på låtar. Så vi ser vad det blir. Så där. Jag lyssnar på A-radion här den 12 februari. Och Ruben Malmström, det här är ju kanske lite din avslutningsshow. Känns det? Är det vemodigt?
Ja, men det är det. Det är det faktiskt. Det känns väldigt dags, kan jag tycka. Mm. Jag har trots allt hållit på här i 7 år nu. Att ösa ut socialdemokratisk politik i Göteborgs närradio Eter. Och det har varit fantastiskt roligt. Jag har känt med massa olika personer. Mm. Och jag hoppas väl kanske kunna hoppa in och gästa någon gång i framtiden också. Men det känns också väldigt bra att lämna över till er. Det känns som att det kommer komma in lite ny energi i programmet, nya tankar, nya idéer. Jag tror att det kommer bli. Och jag ser väldigt mycket fram emot att spendera lördags eftermiddagen att bara ligga hemma i soffan och lyssna på er istället. Ja. Ofta får jag när jag sitter och sänder massa meddelanden från folk som lyssnar, som vänner och sånt som liksom skriver in och med allt ifrån typ ljud
till, ja.
Allt ifrån typ ljudet till kast till vad menar du, är du helt tappad till vad jag har sagt ungefär.
Vi får ta med oss det här så att vi inte får såna meddelanden av våra vänner.
Ja, ni kommer få det av mig.
Ja, absolut.
Så att det ska bli kul, men tänkte också passa på att fråga er, hur känns det för er nu? Har ni gjort er första sändning och vad ser ni fram emot att prata om? Det är ju mitt ett valår. Jag minns att jag började mitt efter ett valår, men ni kommer ju nu innan ett val, så det är nästan ännu bättre.
Precis, och det är ju lite uppenbart då att svaret på den frågan är valet, såklart. Och vad Socialdemokraterna tycker och tänker och vad vi kommer driva och helt enkelt vad vi kommer göra när vi vinner. För det är ju det vi hoppas på, valvinst. Mm. Visst? Mm.
Ja. Det är det vi jobbar för. Och, ja, jag håller med Tamara där. Och vi ska ju försöka få in riktigt roliga gäster också som vi ska prata med. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Det ska bli jättekul faktiskt. Mm.
Och nu tror jag väl att det börjar bli dags att lämna över till andra roliga, inte gäster utan andra, ett annat roligt program. Det är så fint med närradio att andra också får höras, för Moderaterna kommer komma och sända här snart, så vi ska väl tacka för oss. Och jag vill framförallt verkligen tacka för mig och till alla som genom åren lyssnat och tyckt till, önskat låtar, och kanske särskilt till de som har ringt in när de tycker att vi har varit helt ute och cyklat och haft väldigt goda samtal med oss. Och jag hoppas väl då som sagt på att få höras här igen någon gång i framtiden. Men nu kommer ni framförallt få ringa till Jesper och Tamara. Det kommer bli stor succé, tror jag. Så
tusen tack för att du hjälpte till med radion under de här 7 åren.
Tack så mycket.
Verkligen, tack Ruben.
Och tack, underbart. Tack för att vi får förtroendet att fortsätta denna succé-serie.
Mm. Yes. Tack för att ni har lyssnat. Reprisen av detta program går på torsdag 16:30 till 18:00. Ha det gott.
Ha det gott.
Hej då. Ha det gott. Sköt om er.